When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I helgen blev Mikael Ishak polsk mästare och han stod även för målet som betydde att Lech Poznan vann den polska ligan. Det har blivit totalt 18 mål under säsongen och när jag intervjuade honom i oktober 2021 talade han om att vara i så bra form att målen bara kommer. Om att vara lagkapten, om den magiska inramningen i extraklassa, om hur den polska ligan står sig sportsligt och varför den påminner om Bundesliga. Dessutom berättade Ishak om Rickard Nordings betydelse för hans karriär, om drömflytten till Köln och kaoset som följde i klubben, om att bli blåst i Parma, om den viktiga omstarten i Randers, om att ta upp Nürnberg i Bundesliga, samt om besvikelsen när Europa League-succén inte räckte till landslaget, om varför Södertäljes fotbollsklubbar inte lockar vid en eventuell hemkomst.
På den här matchen. 1-0 efter hörna, 2-0 efter hörna. Först Ajdarevic, nu Ishak. Och nu är det lång väg att vandra för Ukraina.
Och istället är det Mikkel Ishak som rycker sig åt ett friläge och rullar in 1-0 för Anders. Ja, det är en riktigt skicklig spelare, Mikkel Ishak.
Mikkel Ishak continues to score at will. The striker hit the target again on match day 14 and in some style.
Hur är det att gå från att spela inför några hundra personer i Superettan till att bara några veckor senare kliva in framför 30 000 i Bundesliga? Det är något dagens poddgäst Mikael Ishak har fått uppleva när han som 18-åring lämnade Assyriska för Köln. Anfallaren har nu tillbringat närmare 10 år ute i Europa och minst sagt blandat framgång med motgång. Han har bland annat varit med om att ta upp FC Nürnberg i Bundesliga för att sedan uppleva en klubb som rasade ihop och bara 2 år senare var nära att åka ner i tredje ligan. I podden berättar Ishak även om den turbulenta tiden i Parma. Han var en av flera hundra spelare som blev inlurad till att skriva på ett kontrakt för klubben. Han blev direkt utlånad till Crotone och lönen som Parma skulle betala uteblev.
Det var hemskt. Alltså jag har... Jag ska inte använda ordet hata, för jag hatar ingen, men när jag tänker på Parma så det är klart jag brinner till.
Och vi pratar naturligtvis om det uteblivna samtalet från förbundskapten Jan Andersson. Trots att Ishak stundtals sprutat in mål ute i Europa och nu leder sitt Lech Poznan i polsk serieledning och där han stått för 7 mål på 10 matcher.
För mig så förstod jag ganska snabbt att jag inte liksom med i tankarna när jag presterade som jag gjorde i Europa League där... 5 mål i gruppspelet och om man tar med kval så var det 8 mål totalt. Det var jag och Harry Kane som hade det i hela Europa och då jag fick inte ens ett samtal då.
Och såklart pratar vi även om hur det var att göra just det där bytet från Superettan till Bundesliga.
Jag kommer ihåg att min sista match i Assyriska var Queeding borta där det var några 100 fans. Några veckor senare spelar jag Wolfsburg borta 30 plus 1000. Helt otroligt.
Och den är såklart mer än så här. Och vi pratar om hans val att gå till polska Lech Poznań, hur mycket religionen betyder för honom, hans omstart till danska Randers och varför Rickard Norling betyder så mycket i början av hans karriär, samt hur han ser på framtiden. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta utan. Ålder?
28.
Bor?
Poznań.
Familj?
2 söner, fru.
Utbildning?
Ingen.
Lön?
Väldigt bra.
Vad kör du?
En Range Rover.
Vad läser du?
Bibeln.
Vad tittar du på?
House of Cards.
Vad lyssnar du på?
Mer allt möjligt.
Vad spelar du på?
PlayStation 5.
Vilken skulle du klassa som din största upplevelse i fotbollssammanhang?
Bundesliga. Ta sig upp till Bundesliga.
Vilken är den främsta merit som du vunnit i fotbollens värld?
Jag har inte vunnit så mycket, så ursäkt landslaget.
Vem är den tuffaste spelare du mött?
Boateng var inte så rolig att möta.
Vem är den bästa spelare du antingen spelat med eller spelat emot?
Mbappé.
Vilken tröja har du bytt till dig?
Flera, men en som Götzes var fin.
Vilken regel vill du ändra på?
Var?
Vill du ta bort det eller vill du?
Ja, den är katastrof.
Vilken är din favoritfilm?
Finns en dokumentär som heter American Gospel som jag gillar väldigt mycket.
Vad handlar den om?
Om kristendom.
Vad gör dig rädd?
Allvarliga skador.
När var du riktigt lycklig senast?
För 15 dagar sedan.
Du blev pappa igen då?
Yes.
Grattis.
Tack.
Vid vilka tillfällen ljuger du?
Jag försöker undvika det så mycket som möjligt. Så inget jag planerar för. Jag försöker vara så ärlig som möjligt.
Om vi tar bort idrott och hälsa, vad var du bäst på i skolan?
Inte så mycket, men jag vet, skolan och jag, det var inte min bästa grej kan man säga. Jag försökte och sånt, men det gick inte ihop.
My goals is to fight for the titles, of course, try to help the team to win as many games as possible. That's my job.
När jag når dig så är du kvar i Poznań. Det är landslagsuppehåll och du har haft en stark start på säsongen. Vad är det som stämmer i Lech Poznań för dig?
Många orsaker. Först att vi har fått in en bra tränare som har satt sin struktur på det hela och fått oss att spela precis som han vill. Sen har vi fått lite mer tid tillsammans och träna på taktik och så vidare. Och sen vi som lag fungerar ju. Och då oftast blir det så att man är lättare att leverera.
Men just när man som anfallare gör mycket mål. Vad är det något mer som funkar för en, just för en själv?
Alltså det är självförtroendet såklart. Nu när jag går till match så tänker jag inte på mål. De bara kommer. Och det underlättar väldigt, väldigt mycket som forward. Att man inte känner att man, nu måste jag. Jag tror det stor anledning till det. Självförtroendet är där.
Du har ju varit ute i proffslivet i Europa i snart 10 år. Hur är den känslan jämfört med när målen inte kommer?
Uff, det är väldigt jobbigt. Jag har haft en sån period. Man går ner sig väldigt mycket. Jag är väldigt självkritisk, så jag läser ju inte så mycket vad som skrivs, men det är klart man hör det från ett och annat håll. Men det känns som att när bollen inte vill gå in, det är bland det värsta som finns. Du går in i en match och känner okej, jag kommer ändå inte göra mål. Och den känslan är, ja, den är hemsk.
Du hade ju ett rätt tungt sista år i Nürnberg, och sen gick du till Polen, Lech Poznan. Ganska gick ju, även för det inte gick så bra för klubben förra året. Du gjorde ju mycket mål i så. Vad betyder det att hitta tillbaka till att göra mål?
Ja, det var väldigt viktigt såklart. Jag kom från en tung period. Vi som klubb då i Nürnberg spelade väldigt dålig fotboll. Vi låg nästan sist i Zweite Bundesliga, och min konkurrent forward gjorde 4 mål på en hel säsong och jag fick fortfarande inte chansen. Så jag spelade det året 400 minuter tror jag, i ett helt år, och fastän vi gick så dåligt som vi gick. Så det var väldigt tungt. Jag försökte bara hitta en klubb där jag fick förtroendet och glädjen tillbaka. Sen kom Poznan in i bilden. Så, ja.
Vad visste du om polsk fotboll?
Jag kände igen Lech Poznan och sen Legia Warszawa, och mest för deras fans och så. Så ja, egentligen inte så mycket mer än att jag visste att det var fanns några storklubbar i polsk fotboll.
Hur tvekar, det är ju inte den, när man tänker att man ska vara utlandsproffs kanske man inte tänker på polska ligan. Hur mycket tvekar du att gå dit?
Alltså, om jag ska vara ärlig, efter det året i Nürnberg så hade jag inte så stora krav. Jag hade några andra anbud, men när Poznan kom, jag vet att sportchefen ville mitt under säsongen då ha över mig ett halvår senare, och sen så sa jag nej, jag ville köra klart min säsong i Nürnberg, och vi hade flera telefonsamtal, och sen tränaren också. Och sånt har man inte egentligen haft förut. När man blir köpt av en klubb eller hämtad, då är det mer typ att man hör det från agenten och sen går det väldigt snabbt. Nu var det att de vill komma och träffa mig, och de ville träffa mig i München och göra läkarundersökningen där. Och så då visste jag okej, de här tror på mig. Och sen när säsongen var slut så visste jag att jag ville spela för Lech.
Hur har det varit att komma dit och passa in i polsk fotboll?
Alltså den är rätt så tuff. Stora polska mittbackar, och det är en fysisk liga, men den skiljer sig inte så mycket från tysk fotboll också. Tysk fotboll har ju lite en mix av allt. Men det har gått bra för mig personligen redan från början direkt, och sen har det flyttat på i nu nästan en och en halv säsong. Så det har varit väldigt, väldigt bra.
Ni bytte ju tränare förra säsongen. Jag utgår från att det hängde ihop med att det inte gick så bra sportsligt, eller?
Ja, alltså jag gillade den tränaren väldigt mycket. Han tog oss till Europa League, så det var ju fantastiskt egentligen. Men sen, vår trupp var inte tillräckligt stor för att konkurrera bara i Europa League och i ligan. Så i ligan ofta så kom vi med ganska trötta spelare och spelade på 80-90% i ligan så torskar du. Den är rätt så jämn den här ligan. Så ja, vi sladdade i ligan och sen efter det fick han lämna.
Hur bra skulle du klassa att den polska ligan är? Jag vet ju att ni mötte Hammarby inför Europa League-kvalet och slog ut dem, vann med 3-0.
Alltså jag är väldigt dålig på sånt att jämföra. Det är klart när du möter, alltså ligan i sig är väldigt jämn. Det känns som att alla kan slå alla. Sen spelar du mot topplagen, då håller den väldigt bra kvalitet. Sen finns det, som i alla ligor, nedertabellen där det inte är den bästa kvaliteten. Men den är väldigt rolig liga eftersom det är nya fina arenor. och mycket fans. Så ja, den håller, alltså den är helt okej.
Tittar man på UEFA-rankingen så är Polen 26a och Sverige är väl 21a, 22a någonstans. Så att den ligger lite efter. Men du menar att är topplagen riktigt bra eller?
Alltså jag vet inte med vad jag ska jämföra. Jämför jag det med Bundesliga då? Bundesliga är bättre. Zweite Liga, ja. Alltså jag tror nog vi skulle kunna slå de flesta lagen i Zweite Liga. Jämför man med Schweiz så håller den också där någonstans. Alltså ja, det är en väldigt svår fråga, jag vet inte. Men de, alltså, om man kollar nu, Legia Warszawa har i Europa League 6 poäng och har tagit ut sig i Europa igen. Vi var där förra året, så jag tror de bästa lagen i extraklassa är bra. Sen resten håller inte bästa kvaliteten.
Lech Poznan är ju en klubb som jag förstår har mycket supportrar även runt om i Polen. Samtidigt ett tag sedan de vann ligan, 6-7 år sedan. Hur är kraven på er?
Det här året är de brutala. Vi har en 100-årsjubileum. Och målsättningarna är väldigt klara. Vi ska försöka få hem en titel. Så mitt första år här så lyckades ta klubben till Europa igen, och sen nu andra året det, ja, vi går efter titeln, det är ingen hemlighet med det.
10 omgångar in, ni leder med ett par poäng, hur är stämningen?
Väldigt bra, det är väldigt, väldigt positivt. Vi vann mot tvåan här 4-0, och vi har sett starka och stabila ut, så det, ja, ser positivt ut.
Hur är det att vara kapten i en sån klubb?
Det är stort. Jag blev lite överraskad själv när coachen frågade mig. Så det, nej, men man känner av det. Man märker av det. Väldigt, väldigt stor klubb. Mycket fans runt om hela Polen. Nej, det är en ära.
Vad betyder det för dig att vara just kapten?
Att man tar lite mer ansvar. Att man bryr sig om allt runt omkring mer. Jag gillar att ta hand om de unga spelarna och snacka mycket med, ja, speciellt de unga då, och försöka få dem att inte vara så nervösa. Vi har några väldigt unga i laget som får chansen på träningarna och så. Så det är mer det. Sen annars så har jag inte, ja, ändrat mig egentligen någonting.
Du har ju sällskap av Jesper Karlström som har kommit från Djurgården, och det finns ju Thomas Rogne också, norrmannen som spelar i Blåvitt. Vad betyder det att ha lite skandinaviska inslag?
Nej, det betyder väldigt mycket. När jag kom till klubben så snackade jag med Thomas Rogne, och han hjälpte mig väldigt mycket i början och så. Och sen var han ju min kapten i början, och ja, alltså det är bästa kaptenen jag har haft. Fantastisk spelare och ledare. Så jag har lärt mig från honom i flera fronter. Och sen Jesper då, det har varit en otrolig förstärkning. Han ersatte ju Moder som blev såld för lite över 100 miljoner tror jag till Brighton. Men har tagit den rollen otroligt bra. Har stängt igenom hela mittfältet. Så det är den bästa värvningen i ligan skulle jag väl säga nu senast.
Du har ju varit runt i en väldig massa klubbar. Är det en trygghet att ha en landsman som Karlström?
Ja, det är det. Alltså bara att kunna snacka svenska i omklädningsrummet, det ger någonting. Man känner sig trygg i det. Jag hade en liknande situation i Randers. Då hade vi också flera svenskar med Kalle, Joel och Lundberg. Alltså det ger någonting. Det ger något extra. Man känner sig hemma.
Och så har ni Barry Douglas också.
Ja, nej.
Det är ju bara jag som vet vem det är eftersom han spelade i Leeds. Och jag håller på Leeds.
Just det, ja. Det är en bra spelare.
Ja, han har spelat i Polen innan. Det man ändå förknippar med polsk fotboll är ju stämningen, läktarna och så. Hur är trycket på era hemmamatcher?
Ja, den är bra. Här märker man mycket att vinner vi så kommer de. Förlorar vi så kommer de inte. Det är lite så. Och nu på senare tid där vi har spelat bra och vunnit, så stämningen är helt otrolig. Vi har en fin arena, kompakt. Så nej, det är väldigt, väldigt bra stämning.
De är ju kända fansen i Poznan, doing the Poznan, att man hoppar med ryggen mot er. Får ni uppleva det också?
Jag upplevde det faktiskt förra matchen, och jag kunde inte sluta kolla på dem mitt under spel faktiskt. Det var jättehäftigt, för det gick runt i hela arenan, det var inte bara en sektion. Så det var väldigt, väldigt häftigt.
Är det mycket det som man ju pratar om i svensk fotboll, bengaler och liknande? Är det mycket tifon, bengaler och så?
Ja, men jag stoppas inte matcherna. Vi kör igång. Så det kan vara skönt i sig. Men vi hade nu en gång det var för mycket bengaler, och då täckte liksom kameran uppifrån, och då stoppade han. Då tänkte jag direkt på svensk fotboll att okej, nu måste vi ta en break. Men så frågade jag domaren, no, just for the camera. Så när röken gick och kameran kunde se, då körde vi igång igen. Så
det var bara tv-produktionen man tänkte på helt enkelt. Det är ingen säkerhet, ingenting sånt.
Nej, precis.
Det har ju även... Baksidan av passionerade supporter är ju att det finns ju inslag av huliganism och liknande i Polen, har man ju tagit del av. Är det något du har upplevt och varit rädd i några situationer?
Nej, alltså egentligen ingenting. När jag kom i början så var det inga fans. För pandemin och sånt. Så jag har inte märkt av det någonting, och nu är det en väldigt positiv stämning. Vi har gått bra. Även förra året när vi inte gick bra i ligan, så alltså jag märkte ingenting. Jag vet att jag har läst, och jag har också hört lite poddar om andra polska lag och så vidare, men jag har inte märkt av någonting, om jag ska vara ärlig.
Supportarna kring Lech Poznan fick ju lite negativa rubriker hösten 2015 när man då bojkottade en match, för man ville inte skänka pengar till UEFA och hjälpa flyktingar och ja. Man i Polen emellan har tagit ställning mot islam och sånt. Hur landar sånt hos dig?
Oj, jag har inte hört om det. Nej, alltså egentligen fotboll och politik är ju två. De ska separeras. De har inte med varandra att göra. Fotbollen är till för alla. Och sen om den incidenten, det har jag inte hört om. Så jag vet inte riktigt vad jag ska kommentera där.
Du har ju lite bibelcitat bakom dig, gissar jag att det är. Eller i varje fall religiösa citat. Jag är ju kanske lite för dåligt påläst på Bibeln. Och du nämnde ju fakta, utan att du läser Bibeln och följer man dig på Instagram, så är det ju också mycket religiöst. Hur viktig är religionen för dig?
Ja, alltså egentligen jag ser inte det som en religion. Jag ser det som en personlig relation med min Herre Jesus. Så det är klart det är viktigt att läsa och veta vad han har gjort för en, och liksom vägleda mig helt enkelt. Och så det är viktigaste som finns för mig. Det är prio ett.
Vad betyder den vägledningen som fotbollsspelare?
Det betyder väldigt mycket. Jag har en bas liksom där jag spelar fotboll för min Herre Jesus, och sen allt annat liksom, det kommer på andra hand. Det finns inget större för mig.
För mig som betraktar fotbollsvärlden lite utifrån, så känns det som att åtminstone för mig religion känns långt ifrån Louis Vuitton-väskor, sportbilar, miljoninkomster och allt som man förknippar fotbollen med. Hur får du ihop den ekvationen?
Nej, alltså jag förhåller mig till det som står i Bibeln, och i Bibeln står det ingenting om att man inte får tjäna pengar eller köra en fin bil. Det är liksom hur du tänker om de sakerna. Sen så kan man hjälpa andra på flera olika sätt, men för mig är det att ha en tro på Jesus Kristus och veta att han har dött för mina synder och liksom ge sitt liv för honom. Sen om jag spela fotboll, tjäna bra och ha bilar. Han har ingenting emot det. Han har ju gett mig den här gåvan. Så det är lite så jag tänker på det.
Efter ett års ofrivillig frånvaro från den svenska fotbollen är Rickard Norling tillbaka som tränare efter han tvingades lämna AIK. Nu är det assyriska från Södertälje som gäller.
Första delen, så det är ett år nästan, så har jag försökt att hitta rätt. Det var turbulent ett tag. Sen har jag varit i Argentina och försökt få kovra mig. Tittat in på hur de bedriver sin träning och vad det är som gör att de får fram så mycket talang.
Om vi går 10 år tillbaka i tiden så är du i Södertälje och tränar på, och Rickard Norling är rätt ny tränare för assyriska. Vad betyder han för dig?
Ja, jättemycket. Jag kommer ihåg att jag var juniorerna i assyriska, och just då juniorerna så hade vi en tränare som inte ville behålla mig. Han tyckte att jag hade någon attitydsproblem eller något sånt, och jag var nära på att byta klubb. Sen kom Rickard Norling till klubben, och då fick man veta så här, lite utifrån, att han gillar talanger, han gillar unga spelare och sånt. Så hans första träning, eller hans första presskonferens tror jag, något sånt, så sa han att jag ska inte träna A-laget, jag ska träna andra laget. Så på den träningen så förberedde vi oss på att Rickard Norling kommer nu. Och då var min bror också i det andra laget, och vi förberedde oss inför träningen, käkade bra och sånt. Och jag gjorde en väldigt bra träning, och Rickard hade koll. Och sen så var det inget med det. Sen efter någon vecka till så tränade han oss igen. Sen gick det ännu bättre, och till slut fick jag ett samtal att han ringde mig och sa att jag vill få dig till en A-lagsträning. Alltså en gång i veckan, jag tror det var fredag, där vi ska liksom fylla ut truppen och spela 11 mot 11. Och alltså startspelarna mot bänk. Och då så var jag i det här bänklaget såklart. Min första träning, jag gjorde mål. Sen så hörde jag ingenting mer. Sen var det torsdag igen, ringde mig. Han bara, imorgon vill jag ha det igen, fredag. Så presterade jag då också. Och sen efter det sa han till mig, jag tog mig åt sidan och sa nej. Hur ser din situation ut så här? Och sa okej, jag håller på. Andra laget vill liksom inte ha mig, jag har en tränare där som inte vill behålla mig och sånt. Så gick han till sportchefen och sa att vi måste förlänga med Ishak. Ja, och sen efter det förlängde jag och spelade direkt, blev startspelare. Så första halvan av säsongen var jag på läktaren som ett fan. Och andra halvan av säsongen startade jag. Så det var otroligt.
Vad tror du var Rickard Norling fastnade för som inte de andra såg?
Jag vet faktiskt inte. Jag började fråga honom det, men alltså jag hade ju fotboll i mig. Jag älskade att göra mål. Jag var väldigt vass i straffområdet. Och sen, så det är kanske därför han är där han är. Han ser någonting som alla andra kanske inte ser.
Hade du någon attityd då?
Nej, alltså när jag spelar fotboll så brinner jag. Liksom. Jag vill det väldigt mycket. Sen, attitydsproblem har jag aldrig haft. Inte i skolan eller i fotbollen eller privat.
I assyriska spelar du i Superettan och gör en del mål. Och du är bara 17-18 år. Och plötsligt, som en blixt från en klar himmel, ska Köln köpa dig i Bundesliga. 18-åring från svenska Superettan. Hur gick det till?
Nej, alltså jag presterade i Superettan. Jag tror, om jag inte minns helt fel, så var det väl jag och Branimir Hurgota som var enda unga som gjorde mål på seniornivå. Och sen så kom det lite bud, och sen efter så var det någon tysk agent som via en bekant som kontaktade mig och sa att Köln sportchef Volker Finke, som är en gammal Freiburg-legend, han vill få över dig till Köln. Så tänkte jag, nej, det är bra typ, för jag visste att det var mycket snack och sånt. Och om det finns någonting i det så får du hämta ett papper. Och så kommer han med ett papper där det är FC Köln stämpel och Volker Finke och sånt. Okej. Så så gick det via Assyriska, och sen efter så skulle jag gå dit och bekanta mig med klubben. Så jag, farsan och brorsan flög till Tyskland, träffade Folke Finke och allt gick fint. Och sen efter det så kommer jag ihåg att han ville att jag skulle göra 4 olika tester. Ett hopptest, löpartest och något sånt. Och så trodde jag att det var något provspel, så jag, nej, det kommer jag inte göra. Jag kommer inte göra det. För jag vet, just då hade jag någonting från England också. Men min dröm har alltid varit i Tyskland. Och sa han, nej, det är ingen provspel. Det är de här 4 olika tester där vi brukar göra dem för unga spelare och sånt. Och så jag ville dra därifrån. Sen så övertalade min bror och farsa mig att nej, alltså det jag lovar dig, det är inget provspel. Det är liksom 4 tester där du inte ens kommer röra någon boll. Det är löpartest, hopptest och sånt. Och sen efter det gjorde jag de här testerna. Och ja, gick upp till kansliet och skrev ett kontrakt.
Det var ju rätt otroligt, för du får ju spela ganska direkt också i Bundesliga. Och att du måste ju nypa dig i armen några gånger att gå från liksom Assyriska till Bundesliga.
Nej, men alltså jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det. Det är så stort som det kan bli. Alltså Superettan, jag kommer ihåg att min sista match i Assyriska var Kviding borta. Där det var några 100 fans. Några veckor senare spelade jag Wolfsburg borta. 30 plus 1000. Så det är helt otroligt. Och jag fick ju som sagt alltså spela direkt. Jag kom ju i vintras. Då var det 15 matcher kvar och jag fick spela 12 av dem.
Ja, det är ju otroligt. Hur var det att kliva in i omklädningsrummet? Jag menar, i ett Bundesliga-lag, man har ju alltid hört att det är rätt hård jargong i Bundesliga.
Ja, alltså det är något helt annat. Alltså helt annat. I Sverige är det mer så att, ja, kom igen, nya tag, det är okej. Utomlands, då är det, alltså de köttar på direkt i träningarna. Matcher, man får inte lika många chanser och alltså det är mer hårt, och jag tror det är det som har hjälpt mig mest, därför jag är så mentalt stark som 18-åring och får känna på det och bara ta in allt, lära sig så mycket som möjligt. Jag hade också en fantastisk coach, Ståle Solbacke, som jag lärde mig mycket av, och dela omklädningsrum med Podolski, Novakovic, alltså det här är legendarer. Och där, alltså man lärde sig väldigt, väldigt mycket.
Då var du med när Ståle Solbacken ryckte kaptensbinden från Podolski och allt som följde.
Ja, det var en hektisk tid, så att säga. Så för en ung spelare att komma till den miljön just då kanske inte var det bästa. En ung spelare behöver lugn och ro och liksom, ja, och bara kunna spela och njuta. Men där var det, alltså det var en hektisk tid. Jag hade flera olika tränare och sportchefen som bråkar med tränare och spelare som går emot ena tränaren och andra halvan av spelare attackerar sportchefen, och det var liksom, åh.
Det var fullt inbördeskrig, och vad jag förstod eftersom jag intervjuat Ståle Solbacken, han berättat i min podcast just om alla turerna i Köln, att det var rätt mycket läckor till tidningarna också som gjorde att bara det var svårt att hantera.
Nej, han har rätt. Jag kommer ihåg en gång att han blev helt galen för att någon hade gett tidningarna det här bötesystemet i omklädningsrummet. Så det var ute i alla tidningarna, och jag vet att han inte uppskattade det så mycket. Så det var, nej, när du vet att en trupp läcker, så är det inte alltid lätt.
Du och halkar ju från Köln och går på lån till Sankt Gallen innan du till slut hamnar i Parma som en av, de hade väl 300 spelare då. Och rätt många utlånade till Cortona. Hur var det att bli del av den baksidan av fotbollsvärlden?
Det var hemskt. Alltså jag har... jag ska inte använda ordet hata, för jag hatar ingen. Men när jag tänker på Parma så det är klart jag brinner till. Liksom, jag förstår inte hur en klubb kan sköta så och göra så mot unga spelare. Alltså nästan... Hade jag som sagt... vart, alltså inte så starkt mentalt, och jag hade inte pallat. liksom, jag har flera andra bud och de lägger upp en plan för mig och får mig och liksom tro på att okej, de här de vill satsa på mig. Jag träffar, jag är i St. Gallen, spelar i St. Gallen. St. Gallen vill förlänga och liksom jag får ett bud från St. Gallen och jag får nästan tre dubbla från Parma. Sportchefen kommer och säger att okay, vi har...
Alltså du fick tre gånger så mycket pengar betalt i Parma än vad du fick i St. Gallen?
Ja, minst. Jag tror till och med mer. Och liksom jag sätter mig med sportchefen och han förklarar att vi har, just då hade de Cassano, Amauri och Isak Belfodil som forward. Så planen är att du ska bli utlånad första året och sen andra året att du kommer och allt det här. Och det lät ju bra. Jag som spelare vet ju inte hur många spelare de har eller att om de har ekonomiska problem. Jag vet ju inte det. Vi som spelare vet alldeles för lite.
Men då får man lita på sin agent och då funkar inte det helt enkelt.
Eller? Nej, just i den övergången funkar det inte. Jag vet inte liksom, han, alltså för att skydda honom lite också, han vet ju inte liksom hur många spelare de har registrerade och om de har lån och så vidare. Så jag hade önskat att den hela situationen var annorlunda, men just då var det så som det var och jag har lärt mig otroligt mycket från det. Men just då under den tiden så var det... Det var väldigt jobbigt, väldigt, väldigt jobbigt.
Hur reagerade du när du första gången förstod att Parma hade närmare 300 spelare?
Alltså jag var utlånad till Crotone, så jag hade ju en liten lön från Crotone och den största från Parma. Men sen så i omklädningsrummet i Crotone så visste jag att flera andra var från Parma. Då var det okej, jag fick förklarat för mig att Italien funkar det så. Det funkar än idag så att flera lag har många utlånade spelare. Och sen så när det kom ut på tidningen att okej, man märkte att första månadslönen kom inte från Parma. Och då började man fråga next week och sånt och sånt. Under flera veckor och sen fick man kanske en liten del och sen några månader ingenting. Och sen till slut så blev det liksom för mycket. Jag frågade mer om när lönen kommer än om och tänkte mindre på fotbollen och så ska det inte vara. Och sen så kom det ut en bomb att sportchefen hade satt i fängelset och hade gjort någonting. Jag ville bara bort därifrån. Jag ville bara bort därifrån. Och sen när jag ville bort därifrån så ville de förlänga. De ville förlänga och ge mig det de var skyldiga mig ett år senare. Och det var jättekonstigt bara. Så tänkte jag okej, nej, jag vill bara ut från mitt kontrakt och hitta glädjen igen. Så ja, så de gick med på det.
Hur mycket pengar förlorade du?
Alltså, jag var ju där under ett år och under det året kanske några miljoner.
Har du jagat efter dem för det eller?
Nej, alltså för mig, jag har lagt det bakom mig. Jag fick då den lönen jag hade från Crotone och vissa spelare som var i Parma fick ingenting. Så de var ju noll ett helt år. Jag fick ju en lön från Crotone. Och sen den lönen jag skulle ha från Parma fick jag inte. Sen till slut fick jag en liten del från Parma och valde okej, jag vill avbryta mitt kontrakt.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Netop for indlæg, her kommer der en for Johnny Thompson.
Og den ligger til Isak! Og så er Anders, det er nyskåring! Det er Anders, Michael Isak! Inde i overtiden, det er en fenomenal nedtagning.
Og den her, og han skal arbejde rigtig meget for at gøre det her til en chance. Tæmmer den perfekt med venstre fod, klapper til den. Og jeg ved ikke, hvorfor for Thomas Mikkel. Den er selvfølgelig tæt på, men der er slet ikke nogen reaktion. Han må eddermame også få et ordentligt træf på den her ishakke.
Du går ju till danska Randers för att starta om. Hur är det ändå gått från att testat Köln och till att Parma, det är liksom Bundesliga Serie A innan Parma faller samman. Hur, och ta steget ner, kändes det som ett nedköp?
Ja, absolut. Jag kommer ihåg att när jag hade de här buden så fanns det några lag där det också var lite osäkert, någon klubb i Turkiet, och då visste man okej, det kan hända samma sak där, och någon annan klubb någon annanstans. Och sen kom Randers in i bilden. Då hade vi träffade sportchefen och tränaren Colin Todd, som är engelsk gammal spelare, och det mötet gick bra. Och så tänkte jag okej, när jag går till Randers, då visste jag att failar jag där, då hamnar jag, alltså jag kommer kanske hamna i Superettan, eller som om jag har tur i någon allsvensk klubb. Det var liksom sista chansen. Men jag trodde på mina kvaliteter och visste okej, jag gör det bra här, så kan jag ta mig ut igen. Jag måste hitta glädjen. Jag prioriterar speltid och bara få tillbaka glädjen. Och då tog jag det steget till Randers, och det var ett väldigt, väldigt bra beslut.
Det är ju en rätt liten stad i Danmark. Det är liksom lite mindre arenor, lite mindre publik och allt det. Hur var den omställning?
Den var stor. Väldigt stor. Jag är bra på att liksom acceptera situationen så som den var. I början var det jobbigt. Jag kunde inte liksom tänka från Bundesliga till Köln, allt runt omkring, och sen hamna i Danmark, i en liten stad, Randers. Men det var en fin liten familjär klubb. Vi hade några svenskar i laget, och vi spelade helt okej fotboll, och jag fick spela vecka in vecka ut, och det var liksom det jag kom dit för. Jag visste att jag inte skulle stanna där så länge. Jag visste att jag måste bara prestera och sen ta mig ut igen.
Hur är känslan när du börjar spela i Superliga och du plötsligt kommer upp i nästan ett mål varannan match, och att du hittar tillbaka till det?
Uff. Alltså det är en sån glädje i allt. För jag visste okej, det här är liksom sista chansen. Det är nu eller aldrig. Failar jag här, som sagt, då kommer jag liksom hamna på ruta ett. Och det var därför jag tog varje match som en final. Och efter 2,5 år så slutade jag än idag, om jag inte har helt fel, som den bästa målgöraren någonsin i klubbens historia i Superligan, i ligan. Så det var en lyckad period, och jag lyckades ta mig ut igen.
Ja, du gör ju nästan ett mål varannan match, och både i alla olika tävlingar och så. När du då ska ta nästa kliv, hur noga är du med tanke på att du ändå trampat snett?
Väldigt noga. Väldigt, väldigt noga. Jag hade flera klubbar som var intresserade. Och till slut så plockade vi bort till två stycken. Det var Panathinaikos och Nürnberg. Och jag hade snackat med båda två. Och till slut så frågar man lite om vissa spelare i klubben. Och så hur det är allt runt omkring. Och jag visste att med större säkerhet en tysk klubb fungerar liksom bättre än en grekisk. Fastän jag fick bättre betalt i Panathinaikos, så valde jag tysk fotboll, för jag visste att den här gången jag ska inte blickarna på pengar eller något sånt. Det ska vara ren och skär fotboll, och allt annat är liksom inte det viktigaste. Så det var ett bra val.
Wir haben den Mann hier, Mikael Ishak, schwedischer Nationalspieler bist du.
Jag fick äran att spela i Bundesliga när jag var 18, och nu får jag göra det igen, så det är skönt. Fotbollen kan ge väldigt mycket glädje till väldigt många, och det spelar ingen roll om du är brasilianare, svensk eller kines. Här i Tyskland får de hand om det.
Du du är ju med och spelar upp Nürnberg i Bundesliga, har ju en fantastisk säsong där, gjort 12 mål och 8 assist och så. Hur är en sån säsong när allting faller på plats?
Otroligt. Alltså till och med den säsongen där jag slutar på runt 22 poäng så har jag en allvarlig knäskada som håller mig borta också. Så det året allt flög på. Alltså det, inför säsongen så trodde folk okej, vi kommer vara mittenlag, kriga om att hålla oss kvar. Vi hade en väldigt ung trupp, en ung tränare som inte hade någon erfarenhet alls. Och ja, vi lyckades spela en bra fotboll och ta oss upp med en väldigt ung trupp. Det var helt, helt otroligt. Alltså, tysk fotboll, när det kommer till Nürnberg så är det bland det största. Det är liksom en Bayern München-klass när det kommer till historia. Så de har många fans, passionerade fans, och det är en traditionsverein som de säger. Så det var det året staden kokade.
Hur kommer det sig att du alltid velat till Tyskland? För om man säger traditionellt sett är ju kanske inte tysk fotboll det som har varit störst i Sverige.
Jag har några kusiner i Tyskland och jag har liksom alltid följt Bundesliga. Jag har alltid tyckt att den är intressant. Mycket publik. Så när jag besökte dem så de bor ju i Bremen. Så var det... Kollar man på matcherna där och de förklarade tysk fotboll, så jag tror det kommer mer därifrån att jag har kusiner i Tyskland. Så för mig var min dröm alltid att spela i Bundesliga.
Du gör ju en säsong med Nürnberg, men ni trillar ur. Du gör 4 mål och 4 assist. Hur är ändå en sån säsong där det går emot efter den höjdpunkten året innan, så plötsligt ska man slåss för livet?
Ja, alltså det som är så tråkigt med den säsongen är att vi visste att det skulle se ut så. Vi fick inga förstärkningar alls. Vi fick en förstärkning. En spelare från Kazakstan som var skadad, som inte kunde hjälpa oss. Vi värvade U19-spelare från Köln. U19-spelare från Hamburg. Så det var våra förstärkningar inför det året. Och samtidigt som vi gjorde oss av med flera meriterade Bundesliga-spelare. Micho Breschko, Tobias Werner. Så vi förstärkte inte alls. Till och med när vi torskade, alltså fansen visste, när vi torskade så applåderade de oss. Vi var chanslösa det året. Jag tror det fanns någon statistik att det var vi och någon fransk klubb som var alltså bland de lägsta transfers av alla topp 5-ligorna när det kommer till att förstärka löner och allt sånt. Så liksom, det året måste jag vara ärlig och säga, vi fick ingen hjälp alls. Men det var tufft. Vi hade 7 matcher där vi inte sköt något skott på mål.
Hur håller man geisten uppe som anfallare? Kan ju vara, som försvarare eller målvakt har man ju ofta mycket att göra som anfallare i ett lag som inte skjuter några skott på mål. Hur håller man geisten uppe?
Ja, man gör ju egentligen inte det. Man går in med dåligt självförtroende, man kämpar på. Man försöker alltid ha tro på att okej, nu kommer vi spela bra som lag och då kommer vi skapa. Och vi hade 7 sådana matcher där vi inte skjuter ett skott på mål. Liksom det är tungt. Fotboll för mig, det är glädje, det är skap, det är avslut, det är anfallna och det är kämpa. Men som sagt, att spela Bundesliga, alltid när mina kompisar frågar mig hur var det. Det är fantastiskt sånt. Men så fantastiskt är det egentligen inte när man spelar i ett bottenlag och bara kämpa och man inte ens får skjuta ett skott på mål. Så det är en bra erfarenhet, men det var inte så roligt just då.
Nej, och jag menar, ni bara rasar genom och är på väg att trilla ur Schweiz till Bundesliga året efter. Hur är det att vara del av en förening när allting bara går åt helvete?
Ja, men det är oftast att det kommer in personer som liksom har ett fel tänkt och planerar helt fel. Och i Nürnberg är det ju att vi har en bra sportchef, han heter Andreas Bornemann, han är i St. Pauli just nu. Och den tränaren vi hade, Michel Kölner, också jättebra tränare. Sen när de två blir sparkade, det var massa strul med massa politik och sånt. Och de två blir sparkade och styrelsen vill sparka Kölner som är tränare. Då måste de gå igenom via sportchefen, så är reglerna i Tyskland. Och sportchefen säger nej, jag vill inte sparka tränaren. Så för styrelsen, för att få igenom sparkningen av tränaren, måste de sparka båda två. Så de måste först sparka sportchefen och sen tränaren. Och de bestämmer sig för att göra det. Egentligen vill de behålla sportchefen. Så de sparkar sportchefen och sen får de lov till att sparka tränaren. Och efter det faller alltihop. Vi får en ny sportchef som tar in bara sina spelare. Som tar in en tränare där han hämtar massa spelare från sina egna agenter. Och det blir liksom, du märker att de har inte riktigt byggt ett lag. Och där kraschar allt, till och med för mig.
Var det skönt att komma därifrån?
Ja, det var väldigt skönt att komma därifrån. I slutet var det liksom, det var hemskt. När du inte spelar fotboll och du har någon framför dig som är bättre, liksom, då accepterar du det, du kör på och sånt. Men när du blir bänkad från en som har gjort 4 mål på ett helt år i andra ligan och laget ligger nästan sist och du inte får spela, liksom, det är tufft.
Hur nära var du att du hamnade i Allsvenskan efter att du skulle lämna Nürnberg?
Alltså det hann inte komma så långt att man hade diskussioner. Det var bara lite löst snack. Men,
det var Hammarby och lite så som förhörde sig, eller?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte så stor koll på det. Jag vet bara att det var några svenska klubbar som frågade. Men, alltså kanske en dag. Men just då så ville jag ville stanna ute. Jag ville stanna ute lite längre.
Om du tänker på att du spelar i Södertälje och så, finns det en tanke på att återvända och spela i Assyriska?
Nej. Jag älskar Assyriska. Jag vill dem allt gott sånt, men kommer jag tillbaka då vill jag liksom spela på den högsta nivån.
Hur ser du på fotbollen i Södertälje idag, där ju både Assyriska och Syrianska fallit tillbaka?
Nej, men det är en fotboll där man inte följer, om man ska vara ärlig och säga. Alltså förut var det var liksom det största vi visste. När man kom från Södertälje och representerade Syrianska och Assyriska, det var fansen var involverade och det var liksom, det var kvalitet runt omkring och de brann för fotboll. Förut, nu är det ju liksom, de tar inte det seriöst, känns det som.
Du har inte koll på hur det går för...
Nej.
Inte alls?
Inte alls.
Om man ser framåt, jag gissar att du siktar på den här ligatiteln med Lech Poznan, men sen har du att studsa ut till någon större liga en gång till?
Jag vet inte. Så jag känner att jag har liksom redan testat på att spela det. Kommer det någonting? Absolut, men jag är 28. Jag vet inte hur det blir då. Det får man ta sen, men eller kanske testa på något helt nytt. Vi får se.
Vad skulle vara helt nytt? Är det Kina, Mellanöstern så?
Kanske, jag vet inte. Det beror på liksom hur saker och ting sker här och klubben. Jag vet att klubben inte ville sälja mig nu, så då det fanns ju lite alternativ, men
Du hade anbud redan efter första säsongen.
Förlåt?
Du hade anbud att gå iväg efter första säsongen.
Ja, men de gjorde ju väldigt klart för sig jättetidigt att du kommer inte säljas. Sen efter att jag fick kaptensbindeln så var det inte heller någonting jag tänkte på. Jag visste att jag skulle vara kvar här och köra.
Ja, och du har kontrakt i sommaren 2023, så att ännu så länge kan de begära bra betalt för dig. Men om du fortsätter göra mål på det här sättet så är det klart att det kanske dyker upp intresse.
Ja, absolut. Alltså, det är klart jag vill testa något nytt. Sen om det blir i en bra europeisk liga eller lite utanför, det får man se då.
Det är min första samling. Jag ska först... vissa grabbar känner inte ens igen mig, så det är klart. Nej, men det är ju så. Så det är allt annat. Ja, såklart. Så vi får ta det steg för steg. Jag är väldigt glad att vara här.
Och titta här då! Ja visst! Svensk mål till slut. Ishak är sist på den här bollen. Och det är utjämnat för svensk del i 70:e minuten.
Och sen är det där också så gött att se för Ishak som kastar sig fram som en riktig målskytt.
När den här podden kommer ut så är det ju en dag till Sverige möter Grekland i VM-kval. Hur följde du uttagningen av truppen till mötena mot Kosovo och Grekland?
Nej, jag följer inte det alls.
Var du överraskad att du inte var med tanke på att det ändå är lite skador på målvakts eller på anfallsfronten?
Nej, alltså jag är inte överraskad. För mig så förstod jag ganska snabbt att jag inte liksom med i tankarna när jag presterade som jag gjorde i Europa League där fem mål i gruppspelet och om man tar med kval så var det 8 mål totalt. Det var jag och Harry Kane som hade det i hela Europa och då jag fick inte ens ett samtal då, så då var det ju ganska klart för mig där att nej, jag ingår inte i tankarna. Så jag följer inte alls.
Senast du var med under Janne Andersson var ju du var uttagen oktober 2018 efter VM i Nations League. Då fick du ju lämna efter någon skada. Har det inte varit någon kontakt efter det med Janne?
Nej, det har inte varit någon kontakt alls.
Hur känner du kring det?
Ja, alltså egentligen ingenting. Jag ser landslaget som en bonus. Det är inget jag funderar på. Kommer det så vet alla att det är en dröm. Men det är ingenting jag går runt och funderar på.
Men jag läste ändå en längre intervju med dig i Länstidningen inför EM i somras att du ändå hoppades lite innan truppen skulle tas ut. Att du hade ett litet EM-hopp.
Alltså, jag hade gjort det bra. Jag tänkte okej, det kan kanske komma som en joker. Men det är egentligen ingen förhoppning, för jag vet att har man liksom, jag är realistisk, har man ingen kontakt med landslagstränaren, som jag sa, efter det Europa, då vet man ju okej, det chanserna är väldigt, väldigt små.
Du har ju varit med lite under Erik Hamrén, var du med på ett par vinterturnéer och framförallt har du ju det stora som du nämnde, att du vann U21-EM 2015 och spelade sig med OS. Vad betyder de insatserna för landslaget?
Ja, alltså när det kommer till landslagsnivå så har jag gjort, alltså jag har gjort bra matcher. Min U21 var jag med väldigt ofta och kunde liksom hade olika roller i det laget. Så jag vet inte om det har hjälpt eller om det är någon annorlunda erfarenhet så att spela någon turnering och så, men ja.
För om man säger några av dem som var med i U21-EM har ju varit med av och till i landslaget. Jag menar, flera av dem i stommen är ju med nu med Ludde Augustinsson, Victor Nilsson Lindelöf och så. Sen har du ju John Guidetti som ju varit med ibland och inte. Vad tror du att du spelmässigt saknar? Vad är det du hade behövt ha för dimension i ditt spel för att du skulle vara intressant?
Ja, jag vet inte. Alltså det är egentligen bättre att fråga liksom Janne vad han söker, men alltså jag är en straffområdesspelare. Jag kan spela och gå och liksom är farlig i boxen så. Men det är svårt för mig att svara vad en liksom förbundskapten behöver. Han har sina spelare, han tar ut dem, han känner kommer göra det bäst och det får man liksom respektera. Sen ska man vara ärlig och säga också att vi i Sverige har väldigt bra forwards, så är det bara.
Ja, för just nu är ju konkurrensen rätt tuff. Jag menar med Isak som gör det bra, Dan Kulusevski, Zlatan Ibrahimovic som vill vara med, Quaison som har gjort det bra, så att det är ju tuff konkurrens.
Ja, det är det. Så det för mig Poznan är prio ett, det jag kör på, och sen kommer det så kommer det. Och annars så sitter man sig vid soffan och liksom hejar. Så är det.
Ja, för du följer ändå landslaget.
Mm. Ja, jag har alltid följt landslaget.
Hur mycket har du kontakt med dem som, ni var ju en tight grupp som vann U21-EM och så. Har man kontakt med dem eller är det något man har lagt åt sidan?
Nej, alltså man har lite kontakt. Man kommenterar väl någon bild här och där så, men det är ingen daglig kontakt, men det är klart det är liksom, vad ska man säga, det man har delat en fantastisk erfarenhet tillsammans, så man kommer alltid ha det bandet. Så det är en grupp jag gillar väldigt mycket.
Stort tack för att du tog dig tid.
Ja, tack själv.
Podden är producerad av Anton Toft och Olof Lund och klippt av Daniel Eriksson. Och vi tar tacksamt emot alla era synpunkter, idéer, önskemål eller möjlig kritik. Enklast är att mejla mig olof.lund@tv4.se eller skriva till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack den här veckan.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.